Tack Ulrika och gänget för denna sång. Kanske första gången jag sjungs i den här kyrkan, jag vet inte. Jag hoppas du som är här har fått en sån här liten häfte, gudstjänsthäfte som har texter, bibeltexter och även reflektioner, frågor och bönämnen för varje söndag. Ta gärna en sån om du inte har tagit den. Det här är sträcker sig fram till november någonstans. Alla gudstjänsterna. Jag är också ledare för konfirmanderna och det känns väldigt roligt. Och nu ska jag göra er lite nervösa. Det kommer att komma ett litet förhör i den här predikan till er. Jag var ju med er igår så jag vet vad ni hörde. Så häng med nu. Inför den här söndagen så kommer jag att tänka på en figur. Jag tror att jag är tillräckligt gammal för att komma ihåg det, men jag vet inte om konfirmanderna är tillräckligt gamla. Jag har en bild på den här figuren. Någon som vet vem det är? Den flanken säger kakmonstret, ni säger ingenting. Nej, det var som jag tänkte. Alltså jag minns en scen med kakmonstret. Det var liksom det som kom till mig när jag tänkte på den här gudstjänsten. Och då är det en scen när kakmonstret sitter vid ett bord. Och så har han en liten hög med kakor. Och sen har han en mellanstor hög med kakor. Och så har han en jättestor hög med kakor. Och så sitter han vid det här bordet och så får han frågan så här. Vilken hög ska du välja? Och så börjar den här rösten som frågar med den första lilla högen. Vill du ha den här högen? Nej, säger kakmonstret. Ja. Så frågar rösten. Men den här mellanhögen då, den kanske du kan tänka dig. Nej, säger kakmonstret. Och så kommer han till den stora högen. Men den här vill vi ha. Och då säger kakmonstret, nej. Jag vill ha alla, säger kakmonstret. Han vill ha alla. Alltså det här har ju någonting med att välja att göra. Det var så jag liksom på något sätt kom på den här scenen med kakmonstret. Och det var så också tanken leddes in på den här sången. För hörde ni refrängen? Det var den jag ville komma åt. Det här var inte främst ett politiskt statement att ha den här sången, utan det var den där refrängen som lyder: man vill ha sin bit av kakan, man vill äta den med. Och det är där vi befinner oss, tror jag, lite var och en till mans ibland. Och vi vet ju att det är en omöjlig ekvation, men det kommer liksom som ett brev på posten när det kommer till det här med att välja olika saker. Och att vara människa, det är att behöva välja. Det är både ett uppdrag och ett ansvar vi har fått. I Bibeln så finns det fullt av de här tydliga valsituationerna för enskilda människor och för hela folk. Det kanske tydligaste och första valet som vi stöter på, ja, men det är ju när människorna då, Adam och Eva, står där vid det där trädet, kommer ni ihåg va? Och så får de höra lite röster om att Gud har ju sagt det här, men det gör inget, ni kan säkert äta av det och så vidare. De blir påverkade och så ställs de inför valet. Ska vi ta frukten och äta eller ska vi låta bli? Det är en tydlig valsituation. Och så liksom finns det massa sådana valsituationer. Vi ska läsa om en sån till när hela Israels folk ställs inför en valsituation. Och det här är när de har vandrat 40 år i öknen, de är trötta på att vara i öknen, de har längtat till det förlovade landet och de ska gå in i det förlovade landet. Och då håller Mose ett tal till dem och så avslutar han det här talet från femte Mosebok så här: jag tar idag himmel och jord till vittnen på att jag har ställt dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse. Du ska välja livet. Så att du och dina efterkommande får leva. Hur väljer man då livet? Du ska älska Herren din Gud, lyssna till honom och hålla dig till honom. Ty detta ger dig liv och du får länge leva i det land som Herren med er har lovat att ge dina fäder Abraham, Isak och Jakob. Det kan inte bli så mycket tydligare va? De ställs inför ett val och valet är faktiskt som det står, valet är mellan liv och död. Och det skulle man ju kunna tänka är ett väldigt enkelt val. Och folket väljer faktiskt livet, i alla fall där och då. Sen märker man att det går inte så bra för dem längre fram. Men där och då väljer de livet. Och så här fortsätter det, och så här ser det ut i ditt och mitt liv. Vi ställs inför en massa olika val. Och det är ett ansvar att vara människa. Och man brukar säga att människan då, till skillnad från djuren, vi har en fri vilja. Vi styrs inte bara av instinkter. Det är liksom inte förprogrammerat alltid vad vi ska välja, utan vi kan resonera och vi kan ta beslut och vi får välja. Men jag skulle vilja säga att det här med att vi har en fri vilja, det är en sanning med modifikation. Alltså vi väljer ju själva, men frågan är hur fri viljan är. Idag så kommer jag att ta promenaden eller cykeln till vallokalen i Fiskebäcksskolan för att välja i riksdagsvalet och kommunvalet och landstingsvalet. Och på vägen dit så kommer jag att bli bombarderad utav röster via alla de här planscherna och affischerna som sitter uppe om hur jag ska rösta. Det finns så mycket som vill påverka oss i våra val och styra mina val. Så att visst väljer jag själv, men frågan är hur fritt jag väljer. Alltså, ja, jag har en fri vilja, men det är ändå en sanning med modifikation. För att det finns så mycket krafter runt omkring oss, så det gäller ju inte bara valet, utan det väljer när vi, handlar om när vi lever våra liv. Som liksom trycker på och vill få påverka oss i våra val. Alltså man kan alltid fundera på det när jag står där inför väggen av olika tandkrämer. 20 olika sorter. Hur många här väljer olika varje gång? Nej, vi väljer samma. Alltså det är någonting som har gjort att du tänker att ja, men det är den här sorten jag ska ha. Alltså det är ett fritt val, ja. Men det finns något som har påverkat dig i hur du ska välja. Så ingen lever sitt liv opåverkat av vad omgivningen säger. Vi väljer, vi har en fri vilja, men vi är inte helt fria i det vi väljer. Hur mycket vi än önskar att vi hade fria val. Så att ha en fri vilja, det är ju därför inte bara fantastiskt och enkelt. Det är också någonting som ställer lite krav och ibland kan göra livet lite komplicerat och lite svårt. Och man har liksom konstaterat att det här med att vi lever med väldigt olika val i våra liv, för det har ökat valmöjligheterna. Det har också inte bara ökat valmöjligheten, utan det har också ökat stressen i ditt och mitt liv. Och det här är någonting som Timbuktu snuddar vid i den här sången som ni lyssnar till. I en av verserna så säger han så här: har missat så många val att det visslar om det. Fel djupdyk, det testar en psykiskt. Och det han sätter ord på, det är det här som alla valmöjligheter gör med oss. Att det inte alltid är enkelt att vara människa med massa valmöjligheter. Det orsakar lätt stress och man kan ju fundera på varför. Ja, det är ju så att vi väljer ju med vetskapen om att vi faktiskt kan missa att välja det som är bäst. Att jag ve och fasa väljer det som är näst bäst och går miste om det bästa. Det är ju lite grann dilemmat med alla dessa valmöjligheter. Alltså inte bara tänk om jag väljer fel, rätt eller fel. Tänk om jag väljer näst bäst och går miste om det som kanske var bäst. Alltså Israels folk, de valde mellan liv och död. Det är en ganska enkel valmöjlighet. Men så ser ju ofta inte våra val ut. Utan våra val är kanske att vi står inför 5 olika alternativ. Som ändå är ganska hyfsade allihopa, va? Då blir det lite grann svårare att välja. När man ska välja mellan 5 goda saker. Och det här fenomenet, det här som uppstår i oss som människor, det har faktiskt fått någon sorts benämning eller en, inte diagnos kan jag inte säga, men det här stressen som kan orsakas i oss. Och det finns ett begrepp som man på engelska jobbar med som heter FOMO. Det har ni aldrig hört, va? Nej. Det är någonting som man kan drabbas av och känna av. Och det är fear of missing out. Och det här påverkar oss och gör någonting med oss. På svenska, rädsla att missa något. Och läser man lite om det här. Jag har inte läst allt mycket, men igår kväll så googlade jag. Och du får gärna googla lite själv. Så stod det bland annat så här att majoriteten av de vuxna millennials, alltså de som är mellan 18 och 34. Så jag är inte alls drabbad av det här. De säger att de säger ja till allting därför att de är så rädda för att missa någonting. The fear of missing out. Och då säger man istället ja till allt. Eller man drabbas av någon sorts panik inför alla dessa valmöjligheter. Och då är vi tillbaka till den blåa figuren. Kommer någon hette? Kakmonstret, va? Jag vill ha alla högarna. Och det här bygger ju på att man har insett något grundläggande när det kommer till val. Alltså varje val man gör, då väljer man också bort någonting annat. För man kan inte välja allt. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar. Och allt det här tror jag är någonting som vi alla lever med mer eller mindre. Vi känner igen oss i det här. Och då är ju den stora frågan, och det är ju därför vi firar gudstjänst. Har Gud, har den kristna tro någonting på något sätt att tillföra in i våra liv så som vi lever då, med alla dessa valmöjligheter? Det är ju en intressant fråga, eller hur? Det är ju därför ni konfirmerar er. Och det är därför vi firar gudstjänst. Alltså, jag tror att Gud vill hjälpa och vägleda oss i våra liv där alla valmöjligheter bara svämmar över. Han vill finnas där. Om han inte skulle finnas där och kunna hjälpa oss med det, ja, men då är han inte hela livets Gud, för att det är så våra liv ser ut. Men han vill finnas där och han vill hjälpa oss. Och då är ju frågan, har Gud liksom en åsikt i alla dessa val jag ställs inför? Alla de val jag ska hantera i livet. Jag tror ju att Gud inte har en specifik åsikt i alla de val som vi ställs inför. Till exempel inför alla tandkrämstuber. Jag tror han bryr sig inte speciellt mycket om vilken sort du väljer. Eller om vi tar frågan om frukost. Ska jag äta müsli eller gröt? Då tror jag Gud svarar, ja, men ta det du tycker om. Det är bra om du äter någonting nyttigt till frukost, så du står dig under dagen. Alltså vi behöver inte komma med alla våra frågor till Gud. Samtidigt som han vill vara med oss mitt i livet. Och detsamma gäller ju om man frågar Gud, fast jag frågar tvärtom. Om jag ställs inför en valsituation att hjälpa en medmänniska eller att inte hjälpa en medmänniska. Då behöver jag egentligen inte gå till Gud. Gud, nu måste du hjälpa mig med den här svåra situationen. Ska jag hjälpa en medmänniska eller ska jag inte hjälpa en medmänniska? Då säger ju Gud, men det är klart att du ska hjälpa en medmänniska. Jag menar, läs Bibeln, säger han antagligen kanske. Alltså vissa, ibland krånglar vi nog till lite för mycket. Vissa saker är ganska givna och vissa saker säger Gud, det där får du välja helt fritt, det har jag ingen åsikt om. Ibland krånglar vi till det som sagt. Men en hel del svar tror jag vi kan få faktiskt i Bibeln. Att Gud ibland säger, ja men läs Bibeln, där finns viss vägledning. Och ibland är vi i stort behov av Guds vägledning. Vi behöver hjälp att välja. Tillfällen när vi står inför valsituationen, när vi känner att nu är det viktigt att det blir rätt. Vad nu rätt är i alla dessa valsituationer. Jag vet att jag stod inför en sån situation när jag skulle välja gymnasie. Jag var liksom helt blank, kändes det som. Jag visste inte. Och samtidigt levde jag med någon sorts önskan och bön. Gud, jag vill att din vilja ska få ske. Och jag tänkte så här att Gud, jag tror att du har någon sorts tanke med mitt liv. Du har skapat mig, du vill mig väl. Så du borde nog kunna finnas med i det här valet på något sätt. Det där är en sån typisk situation. Eller de här stora, liksom, vad ska vi bo? Ska vi flytta eller ska vi bo kvar? Sånt som påverkar det stora. Eller det här märkliga valet, om man kan kalla det, av livspartner. Alltså det här skulle kunna ha en helt egen predikan. Det där är ju ett livsval som går ut på att jag ska välja en person. Samtidigt ska den personen välja mig. Det är liksom dubbel komplikation i ett sånt val. Stora livsavgörande val. Som jag tror Gud vill att vi ska på något sätt ta till honom och att han vill vägleda oss med detta. Och jag tänker, inför alla dessa stora valen så är det väldigt viktigt att ha en grundval i sitt liv. En utgångspunkt som jag utgår ifrån när jag ställs inför olika valsituationer. Och ibland säger vi att det handlar om att ha grundläggande värderingar, vilka värderingar vi har. Men jag tror faktiskt att Gud vill ge mer än bara grundläggande värderingar. Det finns liksom en dimension till i den kristna tron. Utöver grundläggande värderingar, mer än värderingar. Och det här Bibeln kommer in. Därför att när vi läser Bibeln så blir en sak väldigt, väldigt tydligt. Att Bibeln presenterar inte först och främst värderingar, utan pekar på en person som vi kan ha relation med genom den helige ande. Alltså, det finns något mer än värderingar eller principer som kan bli grund för våra liv, för alla våra livsval. Och Bibeln pekar på den personen liksom i texten och bortom texten. Och det här är ju väldigt viktigt, tänker jag, för er som ska börja läsa Bibeln. Att faktiskt texten pekar på någonting mer än bara texten. Alla de här berättelserna är fantastiska berättelser, men de tar en liksom vidare till någonting mer än bara värderingar och idéer. Den tar oss vidare till en person. Som kristen har jag inte första hand relation till en bok eller en text. Utan som kristen har jag ju relation till en person. Och den personen leds jag in i gemenskap med, bland annat genom texterna i Bibeln. Så nöj dig inte med att läsa texten, utan gå längre och inleda en relation med den person som finns där bakom texterna. För alla dessa ord och texter, alla dessa meningar och berättelser som finns på de här tryckta på pappret i biblarna, de leder till och pekar på en enda riktning. Och det är, och nu kommer läxförhöret, vad är Bibelns... Har du den bilden? Vad är Bibelns kärna och stjärna? Och det här har ni hört, därför att Johanna sa precis så här när hon pratade om Bibeln. Vad är Bibelns kärna och stjärna? Är det någon som minns vem det är? Ja, vi får nog åka på en hike till, tror jag. Jag ska lära er ett tips. Ofta när Johanna eller vi andra frågar frågor om vem eller vad som är svaret. Om man då svarar Jesus, så är det 80% av fallen rätt svar. Så ta med er det nästa gång ni får fråga. Att ställer vi en fråga, ja, det är oftast Jesus som är svaret. Alltså, det är honom som vi är fria att välja som utgångspunkt för alla våra val. Och det innebär att Jesus, en person, blir liksom någon sorts samtalspartner när jag går genom livet och möter alla dessa valsituationer. Han är så att säga ett val som ligger till grund för alla andra val som jag ställs inför. Att vara kristen är att leva med Jesus som grundval i sitt liv. Och kommer du inte ihåg någonting annat, så är det det du kan komma ihåg. Att vara kristen är att leva med Jesus Kristus som grundval i sitt liv. Och så har man det som utgångspunkt i alla andra val man ställs inför. Och då kan man säga, som till exempel Augustinus. Han levde på 300-talet. Han sa så här: älska Gud och gör vad du vill. Och det där är ganska bra. Det där kan man fundera på. Men det har att göra med, har jag en grundval i mitt liv? Lever jag i relation till Jesus? Ja, men då kan jag på något sätt gå genom livet och hela tiden luta mig mot det. Eller så kan jag formulera en bön, eller jag kan låna en bön från den heliga Birgitta. Hon som levde i Vadstena för länge sedan. Hon formulerade sin bön så här, och det här skulle kunna vara en livsbön, tänker jag, när man går genom livet och möter alla dessa val. Hon bad: visa mig vägen och gör mig villig att vandra den. Det är en bra bön. Den kan man också ta med sig genom livet. Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den. Och jag tror att det finns något gott i att göra detta grundläggande val i livet. Man behöver då vid varje valsituation inte börja från noll eller från ruta ett. Utan jag har någonting att utgå ifrån. Jag har någon mer som står där vid min sida. Jag är liksom inte utlämnad åt mitt eget öde, bara åt mina egna tankar eller teorier. Utan jag har någon mer som kommer med input när jag ska välja i alla livets utmaningar. Med det sagt så vill jag säga någonting om det som inte går att välja. För det är ju faktiskt så att det finns saker som vi inte kan välja. Och som jag inte heller kan välja bort. Utan som är som det är, oavsett vad jag väljer eller inte väljer. En sån väldigt tråkig sak, och ofta skrämmande, om vi säger ovalbar sanning om mitt liv om allas liv, det är ju att vi ska dö. Det spelar ingen roll hur mycket val jag gör, så kan jag aldrig på något sätt komma ifrån det. Men det som är hoppfullt, det är att det finns också en sanning. En ovalbar sanning som är fantastisk och lika ovalbar. Och det är kärleken från Gud. Att alla människor är älskade utav Gud. Alltså Guds kärlek, den är liksom konstant, den är permanent, den går inte att välja bort. Jag kan inte göra val som på något sätt raderar eller suddar ut Guds kärlek till mig som människa. Den är liksom nedlagd i skapelsen. Alla människor är älskade av Gud och det kan ingenting ändra på. Alltså Guds kärlek är konstant och permanent. Och innan vi tänker på Gud så har Gud tänkt på dig. Innan vi tänker på Gud så har Gud tänkt på dig och mig. Och innan vi tror på honom så tror han på dig och mig. Så fundera gärna mycket som konfirmander, tror jag eller tror jag inte. Men kom ihåg att oavsett om du tror eller inte tror, så tror Gud på dig innan du ens har trott på honom. Och samtidigt så är det ju så att den här kärleken från Gud, den är ju liksom inte automatisk, den är permanent och konstant. Men den är inte automatisk i det meningen att, alltså jag menar att Gud har valt att älska dig. Gud har också gjort val. Det började med att han valde att skapa den här världen. Skapelsen är liksom ingen olyckshändelse. Det var ingen som tvingade Gud att skapa allt, att skapa dig och mig. Utan han tänkte i sin kärlek, jag vill skapelsen. Jag vill varje människa. Och jag vill älska varje människa. Och Jesus, han beskriver det här valet och dess konsekvenser bland annat så här. I Johannes kapitel 15. Så här säger han om sitt val och vad det gör med oss. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Du är utvald. Och det kan vi inte göra någonting åt. Guds kärlek består. Innan du och jag har gjort ett enda val i livet så är vi utvalda av Gud. Och vad det här innebär i praktiken, det är en huvudfråga skulle jag säga för er som konfirmerar er här i kyrkan. Liksom, vad innebär det att jag är utvald och att Gud vill använda mig? Och vad gör det med mitt liv? Om ni borrar i den frågan resten av det här året så har ni att göra, och då tror jag ni kommer att på något sätt borra i rätt fråga. Och det här är ju inte en fråga bara för konfirmanderna, utan det är en fråga för alla människor, tror jag. Att få möta det här att okej, det är någon som har utvalt mig. Det är någon som har älskat mig innan jag ens tänkte tanken på det. Och frågan är, ja, men vad gör det med mig och vad gör jag med det? Att han älskar oss och vill använda oss, det är liksom den kristna trons kärna. Och Gud bjuder ju in varje människa till att få uppleva, upptäcka och erfara det. Att vara utvald, att vara använd utav Gud. Så att välja Jesus som grundval i livet, det är att välja livet, skulle jag vilja säga. För det var ju det som var frågan för Israels folk från början. Jag ställer framför er liv eller död. Så välj då livet. Och varför är då Jesus grundvalen för livet? Jo, han sa ju så här. Jag är vägen, sanningen och livet. Och därför så tror jag att vi ska välja just Jesus som grundval i våra liv. Där vi finns, där vi gör alla dessa val. Det vill jag skicka med konfirmanderna. Det vill jag skicka med oss alla. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du har valt oss innan vi ens tänkt en tanke på dig. Tack för din kärlek som består. Tack att den är permanent. Tack att vi inte kan göra någonting för att förändra den. Men Herre, jag ber att du ska hjälpa oss att besvara din kärlek på olika sätt. Så att vi kan få leva våra liv i gemenskap med dig. Du ser alla de val vi ställs inför både dagligen och genom våra liv. Herre, jag ber speciellt för de utav oss som kanske just nu står i någon särskild valsituation. Där vi inte riktigt vet vilken väg vi ska gå. Men Herre, visa oss din väg och gör oss villiga att vandra den. Vi ber så, Herre, i ditt namn. Amen.